Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och den ges ut av mig, Anna Inged, och av
Lena Ljungdahl.
Ja,
det är vi.
Det är vi.
Det är vi som gjort.
Så är det. Och det är ny vecka.
Ny vecka, det är torsdag, det är krimpodd. Idag har vi ett spännande ämne. Vi ska höra oss för om de nya poliseleverna är så lågbegåvade som det sägs.
Men så deppigt det låter.
Ja. Ja, men vi ska väl avhandla kanske festernas fest innan. Ska vi det?
Alltså om det här är krimpoddarnas krimpodd så var vi på festernas fest i fredags. Ja. Det måste man ändå säga.
Ja, och jag tror kanske att jag kan redogöra för vissa bitar. Men i vanlig ordning så kör jag ju tittfinten ungefär när taffen bryts.
Ja, ja.
Då bryts också Lenas själ i spillror och jag går hem. Men jag har ju sett på sociala medier hur du står med ett rejält grepp runt höften och ylar i någon jävla karaoke-mick. Jag tänkte säga, den kunde man inte se komma. Jag kunde exakt se den komma. Alltså, jag hade fått tillbaka 0 kronor på det tipset.
Jag är ju ingen karaoke queen alltså. Det har jag aldrig varit. Jag hatar egentligen karaoke.
Ja, men du mumsar ju i dig fester med alla.
Ja,
liksom. Du slickar tallriken innan du går hem.
Ja, men så här, när det är uppsluppen stämning och stämningen är hög och god och det är trevligt och roligt och när det är så här, man vill aldrig att det ska riktigt ta slut. Då.
Nu lät ju du lite som din idol.
Aha.
När det festas så festas det rejält.
Men lägg av för fan.
Ja.
Nej, men vi pratar ju om Camilla Läckbergs fest. Hon firar 20 år som kriminal... vad heter det? Krimförfattare, säger man va?
Ja.
Är det vi, heter?
Vi blev ju inbjudna och när den damp ner i mejlkorgen då var jag ju tämligen övertygad att de har skickat fel. Vi känner ju inte Läckberg, någon av oss.
Nej. Otroligt, vilket initiativ.
Men vi förstod ju ganska snabbt att hon har alltså bjudit in alla kvinnliga deckarförfattare i Svea rike.
Ja, nej men alltså.
Och bjuckat dem på en ordentlig baluns med 3-rättersmiddag och goda viner och överraskningar. Och ja, men
det var liksom
sådär.
Inramningen, det var lokalen, det var generositeten, det var så fina tal. Camilla var helt fantastisk, både sitt tal och hela hennes appearance tyckte jag. Alltså, wow. Tack, Camilla Läckberg.
Jag var faktiskt tvungen att skriva det på mina sociala medier dagen efter. Jag känner ju inte Camilla Läckberg.
Nej, jag
vet
inte jag heller.
Ingenting om Camilla Läckberg. Jag har exponerats för henne vid ett tillfälle i IRL. Och det var på Legos Lekland för 400 år sedan. När hennes äldsta barn var pyttesmå ungefär. Men det var spännande att få lära känna en person genom andras ögon. Jag känner henne fortfarande inte. Hon stod ju och hälsade oss alla välkomna och kram om oss och sådär när vi kom. Men i övrigt så hade hon hade ju rätt många att flanera med.
Det kan man
men
säga.
Att lära känna en person genom andras ögon och via människor som man känner. Alltså, jag känner den här personen och hon tycker så här. Det tyckte jag var spännande. Och det bara framgick ju väldigt tydligt att Camilla Läckberg är en extremt bjussig. Jag tror att det sades i alla tal. Att hon är extremt bjussig och generös. Och det är inte så svårt att förstå med tanke på att vi var där tillsammans med 100-tals personer. Kul!
Är fantastiskt roligt.
Vad missade jag som gick hem 23.30?
Nej, men det var ju dans, va? Och sen var det ju häng i karaoke-rummet. Det var drag där, vill jag lova.
Ja.
Caro Greenwalker, hon sjöng ju skiten ur karaokeanläggningen och sen körde hon en mic drop och drog hem ungefär. Typ så.
Oh.
Guns N' Roses.
Vad tog du för låt då? Var det Arne Kvick med Rosen?
Nej, det var ju Charlie, alltså Camillas son, som så gärna ville sjunga karaoke.
Ja.
Ja, han ville ju sjunga Dancing Queen. Och det skulle ju visa sig bli kvällens sista låt. Och då ville ju Camilla vara med. Och då tyckte jag, men då ska ju du och Charlie sjunga. Nej, 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 nej. Hon ville så gärna sjunga. Och Kelda Stagg ville ju vara med också. Jag var ju med där. Så att, ja, det var ja. Jädra drag.
Det var drag.
Det var drag. Men du.
Kul. Och jag måste bara säga att jag hade ju ett drama vid mitt bord.
Ja,
men
just
det. Det är ju en gammal regel att det som händer på fest stannar på fest.
Just det.
Och därför så är jag nu ett svin som sa. Men jag satt med den imaginära popcornskålen och bara vräkte i mig själslig popcorn medan det pågick ett sånt drama.
Ja.
Så att det var ju värt.
Det ska sägas också att du live-rapporterade ju.
Ja,
så att säga.
Till dig.
Ja, det gjorde du.
Ja.
Jag följde också detta med stort intresse.
Ja. Ja. Nåväl, ja. Hörni. Nu är det så att vi, efter pausen lite senare så kommer ni att få lyssna på en superspännande person som också är lärare på polisutbildningen. Men vi har väl någon form av ingress på ämnet?
Ja, men det är klart vi har det. Och att vi väljer att göra ett avsnitt om polisutbildningen, jag menar, temat har ju varit, har ju kommit upp tidigare. Vid många tillfällen. Mm-hmm. Men det är ju att vi får ju väldigt många frågor om polisutbildningen. Av allsköns karaktär. Och vi har ju också förstått att det finns ju, det florerar en del rykten och osanningar och förutfattade meningar om både polisstudenters varande och icke-varande. Blir man en sämre polis om man pluggar på distansen på skola? Kan jag bli polis trots att jag är nybliven mamma? Alltså det är så väldigt mycket frågor och tankar och laddade aspekter på temat. Så vi tyckte vi tar oss an det.
Vi tar oss an det, och för er som inte vill bli polis, skiter i hur man blir polis och inte kunde bry er mindre om antagning och rekrytering. Ni kommer få ut jättemycket av intervjun, kan jag säga.
Ja.
För vi pratar väldigt lite om just det där, hur ska jag göra vid att bli polis, utan mer kanske komplexiteten i yrket. Vi pratar också om saker som att, är det farligare i samhället nu än 91 och sånt där. Så att hang in där, säger vi.
Hang in där.
Mm.
Men jag skulle ändå vilja ta tillfället att och göra en liten recap, bara för att sätta liksom ämnet i kontext, för att detta med polisutbildningen är ju en ganska het potatis, både liksom på den politiska agendan och internt i kåren och i samhället i stort. Det är liksom en kontroversiell fråga lite grann. Den avhandlas. Och detta beror ju dels på polisbristen och den närmast panikartade reaktion som den har skapat i form av att vi måste utbilda fler människor till poliser nu. Och vi måste anställa fler vid myndigheten som inte är poliser.
Det känns ju gång efter annan som super smart att polishögskolan var stängd då jag skulle söka polishögskolan. De stängde ju polishögskolan i ett par år, där 96, ja, för, 97.
För det var mättat.
Vi behöver inte fler poliser. Det är facit i hand var det kanske dumt, men vad vet jag.
Ja, och det här målet då kan vi ju nämna. Alltså det finns ju alltså ett satt mål om drygt 26 000 poliser år 2025. Och det innebär att vi ska växa från och med idag med ungefär, jag är inte helt hundra på siffran, men jag tror ungefär 10 000 poliser. Alltså vi ligger inte nära målet.
Nej.
Så detta väcker debatt, liksom alla utredningar som har gjorts om en akademisering av utbildningen. Att man genom en akademisering skulle ändra profilen lite grann på sökande, men också ge möjligheter till andra vägar, så som att generera kunskap om varför det skjuts så mycket, eller vad vet jag, inom ramen för en högskoleutbildning. För att lösa den här polisbristen. För nu pratar vi om utbildningen, den stationära ju i huvudsak. Och den bedrivs ju på 5 polishögskolor idag i Borås, Stockholm, Umeå, Malmö och Växjö. Men utöver utbildningen man får där, som ju är 4 terminer på skolan eller förvisso på distans, och sen en termins aspirantutbildning, så finns det idag då ett gäng olika snabbspår till polis. Mm. Och det har ju också väckt en hel del, inte minst intern debatt. Det ska vi inte alls fördjupa oss i nu. Men jag bara nämner det att det är också lite kontroversiellt. Vissa behöver ta studielån och gå utbildning på i Sörentorp till exempel, eller Södertörn. Och andra får betald utbildning och har redan fått en anställning i verket. Mm. Så det är lite så här.
Det är så olika.
Det är så olika. Distansutbildningen vill jag slå ett slag för. Jag är ju själv gammal distansare och nu kan man göra den faktiskt till och med på deltid. Och detta är ytterligare ett sätt att möjliggöra för människor att bli polis trots att man har kanske komplexa hemmaförhållanden. Sen finns det då några olika varianter. Vi pratar om FPU, den funktionsinriktade polisutbildningen. Och den riktar sig till akademiker i första hand. Och där du har redan en anställning inom polisen, så att du söker en civil anställning och sen blir du nominerad av en chef eller motsvarande att gå FPU-utbildningen. Mm. Och du får samma utbildning men på 1,5 år. Och det sker främst på distans. Och sen finns det finns flera olika varianter av den här FPU ska nämnas. Du kan också rekryteras eller nomineras externt ifrån. Det kanske finns en person på länsstyrelsen som man tror skulle bli en jättebra polis. Då kan den nomineras och få gå ett snabbspår. Och man kan ju fundera då på, liksom, innebär det här att man tummar nu lite grann på risken eller vad ska jag säga, att kvaliteten eller kompetensen skulle variera beroende på vilket utbildningsspår man går. Kan du bli lika duktig polis på 1,5 år anställd i myndigheten inom en viss funktion så som du går liksom den långa på skola? Ja, det kan man ju fråga. Det finns ingen forskning på det här. Det är ingen som kan ge ett bra svar. Men det som jag tycker är viktigt att få sagt, det är ju att oavsett vilket spår in i verksamheten du tar så ställs det exakt samma krav på dig oavsett du läser distans, på deltid eller FPU eller på en av skolorna. Och det är ju vad som föreskrivs i polislagen i 2 paragrafen. Mm. Du ska förbereda studenten så att hen kan förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten. Utreda och beivra brott. Lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp. Och fullgöra den verksamhet som ankommer på polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser. Och med det sagt så förstår man ju, wow, vad mycket man ska lära sig för att kunna komma ut i ett polisliv och känna sig redo och tackla det som möter där ute.
Ja, det är mycket som ska pressas in på en tämligen ganska kort tid.
Ja.
Jag ska ju om ett tag i november tror jag så ska jag ner till Pliktverket som håller på med rekryteringarna.
Mm.
Och göra en gärningsmannaprofil på den perfekta polisen. Så det blir ganska kul.
Ja, det ser man ju fram emot.
Ja.
Och få lära mig.
Ja, men jag återkommer till det. Och jag kommer ta med mig mycket från det som sägs i intervjun som ni ska höra på efter pausen. För att där pratar vi om vad är det för egenskaper som den perfekta polisen ska besitta.
Ja, och det här är en kanonintervju kan jag lova. Så häng in där.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och nu sitter jag, Lena, återigen i studion hos Podplay. Vår fantastiska Oliver sitter bakom spakarna. Och framför mig har jag en ny person att intervjua som sitter under en neonskylt. Det börjar bli riktigt mysigt i det här rummet, Oliver. Podplay står för huvudet på dig. Och du heter Johan och är polislärare på Södertörns högskola.
Det stämmer.
Välkommen till podden.
Tackar, tackar.
Vi go way back, du och jag, hörru.
Ja, jag skulle ju nästan säga att jag kanske har lärt dig någonting.
Det tror jag. Det är jag ganska säker på.
Ja.
Jag kom till polisstationen i Skärholmen på 2 tämligen vingliga ben.
Ja.
Ja. Skinn på näsan redan då.
Absolut.
Men lite, så att säga, spända skinkor.
Ja.
Som man har. Som
jo, men det är väl, det hör väl till.
Det hör till.
Ja.
Det var år 02.
Ja.
Det är ju jättelänge sedan. Det är 21 år sedan.
Oj, ja.
Mm.
Och då kom jag till en polisstation. Närpolisstation, mm-hmm, som det hette på den, mm-hmm, tiden. Men där också fanns utryckningsverksamhet. Absolut. Som numera heter IGV.
Ja.
Alltså, alla dessa, ja. Ja.
Jo, men vi är världsmästare på förkortningar, ja, faktiskt.
Ja, om och om organisationer.
Ja, ja.
Men dit kom jag, det var en polisstation, det fanns utredare, det fanns en reception där man kunde gå in och anmäla brott. Det vanligaste att folk kom in till, nu när jag tänker efter, till polisstation Skärholmen, det var väl att någon hade stulit deras bil i P-husgaraget medan de handlade.
Ja, det där blev ju en liten sån betting händelse.
Ja.
Man slog vad,
ja,
med inte de som sa att de hade förlorat bilen, men sinsemellan.
Ja, med Ulla i repan.
Ja, och det brukade ta kanske 1-2 varv och sen så hade vi hittat,
ja, det
bilen.
Det var väldigt sällan den var stulen. Ja. Det var bara ett stort garage.
Ja, ja, ja.
Men det fanns alla sorter där och du var där och var en, jag ska säga, en typisk polis.
Ja.
Ja, vi ska komma till det, vad det är sen.
Ja, precis.
Ja, för nu är du på polisutbildningen.
Ja.
Ja.
Sen drygt ett år tillbaka så har jag min fasta plats på Södertörns högskola på polisutbildningen.
Och vad har du gjort, vad har du haft för andra platser mellan 02 och polisutbildningen? Så man vet liksom vad du står på nu när vi ska lyssna på din enorma erfarenhet och kunskap och ödmjukhet.
Oj.
Ja.
Ja, men från 02, då var jag nog så, som jag då säger, radiobilspolis.
Mm.
I dagsläget IGV då. Sen så 04 så började jag tillsammans med några kollegor i Skärholmen faktiskt. Så hade vi en... Det började som en personrånsgrupp eftersom vi hade extremt, ja, mycket personrån på den tiden. Det, mm, var minst ett om dagen.
Mm.
Och så höll jag på med det i några år, fram till 07 tror jag.
Mm.
Och sen så fick jag ett erbjudande om att bli heltidsutbildare och hålla på med fortbildning för poliser. Och då kallades det för bastaktik.
Just det.
Grunden i, mm, alla grunder. Och sedan så blev det även särskild polistaktik. Och det är de poliserna som man då ser vid olika evenemang, fotboll.
Mm. Det som kallas SPT.
Precis, mm, ja.
Bastaktiken ändå.
Ja.
Den gick jag, ja, på Tullinge,
ja,
tillsammans med Jale. Som är rätt mycket i ropet nu, nowadays.
Ja,
ja, ja. Mentalt, kommunikativt och taktiskt förhållningssätt,
mm,
sitter som en jävla smäck i,
jo,
ryggmärgen.
Och så här när, efter några år så kanske du också märker då att nej, men det var inte bara bara prat, utan det funkar ju faktiskt.
Oh ja,
ja.
Alltså jag ägnar ju 50% av min vardag åt att utbilda,
ja,
mycket skolor och olika samhällsaktörer.
Mm.
Och när man pratar med dem om hur man hanterar extremt utmanande situationer, tror fan att man landar i att du behöver hantera den mentalt,
ja,
du behöver hantera den med kommunikation på olika sätt, internt och externt, och du måste vara hyfsat taktisk i dina beslut och val.
Ja, men så är det.
Mm. Okej, okay. Så du har utbildat väldigt mycket internt inom polisen i många år?
Ja, men fortbildning har jag väl, mm, hållit på med sen... Alltså några år efter det att jag blev klar, och då hade vi ju fortfarande turlag i våran polisorganisation. Och då skulle man ha egna instruktörer i turerna så att man var något självförsörjande.
Ja, men var inte du min vapeninstruktör?
Det var jag,
ja,
också.
Just det. Och, du har lärt mig skjuta också.
Ja, och kanske slåss. Eller det säger jag inte. Jag säger självförsvar, ja, så säger,
ja,
jag.
Ja. Ja.
Det började jag faktiskt med.
Ja.
Så självskyddsinstruktör, och sen så blev det vapeninstruktör, och sen så blev jag lite intresserad av taktiken,
mm,
och sen även de mjuka frågorna som du sa alldeles nyss med det mentala och kommunikativa. Ja, men alltså, man kan inte ha det ena utan det andra.
Nej.
Så.
Om vi ska ta det första begreppet som slängs lite med, för du har sagt bastaktik, du har sagt särskild polistaktik. Om jag slänger in begreppet polkon, som är en grej framförallt tror jag för poliseleverna, studenterna från början.
Ja.
Eller polisgrejs i mojs.
Ja.
Ja, vad är polkon för någonting?
Jag skulle säga att polkon är, det är väl grundarbetet för, eller grundtaktiken för en polis.
Mm.
Det är ju den polisiära konflikthanteringen. Eller den kommunikativa hanteringen. Vi utgår ju från att vi ska använda så lite våld som möjligt. Och det här, det är ju en början, så att säga. Jag skulle säga att Polkon tog över lite efter, man kanske förfinade bastaktiken lite. Mycket av metoderna är ju de samma som är sen bastaktiken.
Är det därför svensk polis kallas lite barbapappa om man ser till poliser runt om i världen? Alltså den här metoden dom till oss till exempel. Alltså att vi polisen, nu säger jag vi som är polis, men polismyndigheten har bestämt sig för att vi ska inte hoppa upp på våldstrappan och dra med oss folk upp. Så, men vi är beredda att hoppa upp om den andra så att säga inte ger oss något val. Är det en filosofi man har?
Filosofin och grunden är ju, kan vi lösa situationer utan fysiskt våld, så ska vi ju göra det. Sen,
för det står ju i lag. Alltså, ja. Vi har ju gått igenom polislagens 8:e paragraf i den här podden. Alltså, man ska inte använda mer våld än vad som behövs. Och det ska vara proportionerligt och rimligt och hänsynsfullt och så vidare.
Och sen om den svenska polisen blir kallad barbapappa, då jag känner väl så här, det är ju en komplimang.
Exakt.
Alltså, se flexibiliteten hos barbapappa. Alltså, han kan bli vad han vill.
Exakt.
Så att jag säger tack.
Han har gått många bastaktiska utbildningar, barbapappa.
Ja. Jo, men så är det. Sen så kanske vi inte vill ha andra länders tillvägagångssätt när de löser situationer där det finns hundratusentals klipp på nätet där det främsta verktyget är någon typ av vapen. Och man löser allting med någon typ av, inte extremt våld, men alltid snäppet mer av våld än det man möts av då. Och ibland så kanske man inte ens behöver använda våld.
Nej, det är som att de har bytt ut polkon till dunder och brak-kursen.
Ja, jo, men så, det var väl lite bra.
Cover me, I'm going in.
Ja.
Ja. Okej, när gick du själv polisutbildningen?
Det känns som igår.
Ja.
Men tydligen så är det hyfsat länge sedan då. Eftersom många av mina studenter inte ens var födda då.
Det är på den nivån.
Ja. Så jag började ju skolan den 12 augusti 1991.
Mäktigt. Vad skulle du säga är den största skillnaden på, jag kommer dela upp frågan, det kommer vara på själva utbildningen och på personerna som går utbildningen. Du får välja vilken av de två du börjar med.
Ja, men skillnad på utbildning, tror det eller ej, men till viss del så har ju faktiskt polismyndigheten följt med i samhällsutvecklingen.
På vilket sätt har de gjort
det? Jo, vi tar ju faktiskt in saker och ting som händer i vardagen. Så i våra lektioner eller seminarier. Som
det, i läroplanen liksom.
Ja, och vi utbildar ju faktiskt för så som det är och ser ut idag. Alltså när jag gick skolan, när jag började 91, så utbildades ju jag för att bli polis i början av 90-talet.
Med de utmaningar
som fanns då. Så naturligtvis så har ju utbildningen förändrats. Den har blivit alltså högskolebaserad eller på högskolor och universitet. Vilket innebär att den, jag skulle säga att vi satt och diskuterade det här några kollegor häromdagen. Just det här med När jag gick på skolan, då kunde man till exempel ha i termin 1 så kunde man gå igenom hela polislagen från 1 till 29.
Mm.
30 behöver man inte.
Mm, nej.
Och så hade man ett prov på det och sen så var den avklarad.
Fan vad skönt.
Och sen i slutet utav termin 2 eller år 2 så kunde man ha övningar då kopplat till polislagen som jag då hade för kanske 1,5 år sedan.
Ja.
Eller 1 år sedan. Vilket då, det är någonting som jag ser är bättre planerat och bättre utfört nu. För nu börjar man, om man tar ett paket som ska levereras i våran utbildning nu på Södertörns högskola, så ofta så börjar man börjar lite stort med att lägga någon typ av grund i form av en föreläsning med vad det här handlar om. Och sen så börjar vi ju smalna av det lite grann, det blir mera klassvis. Man kanske börjar prata metoder, principer och så får de börja öva lite grann och sen så ännu längre ner och till slut så hamnar vi på kanske lite större övningar och då är vi nere på patrullform och då har, och det är ju det de ska jobba i ute sen.
Just det.
Så att jag ser en tydligare röd tråd i dagens utbildning än vad jag kanske kan komma ihåg från när jag gick i skolan.
Alltså jag ser samma sak utifrån när jag gick skolan 00 till när jag var heltidslärare på skolan 13. Redan där såg jag den skillnaden.
Mm.
Att vi hade lite mer block där varje sak övades för sig. Alltså, är det akutsjukvård så akutsjukvård. Är det trafikolycka så är det trafikolycka. Är det juridik så är det juridik.
Mm.
Men 2013 så redan där tyckte jag att det var en stor skillnad. För hade man då en trafiklektion med olycka, Så var ju liksom sjukvårdsläraren där.
Mm.
Vi pratade juridiken i det hela där. Alltså man vävde ihop allting mycket mer. Och jag antar att man har då förfinat det ytterligare nu då, för nu har det gått 10 år till.
Ja, och där är det ju, alltså integreringen av de olika delarna i polisutbildningen är ju, det är mer nu.
Ja, och det är också mer likt verkligheten. Det är väldigt sällan man får åka till ett jobb som innebär en sak.
Mm.
På det här jobbet ska du bara tänka juridik, eller bara självskydd.
Och det är som vi brukar säga till våra studenter, bara för att det står att vi ska öva i att stoppa bilar, så innebär inte det att vi inte kommer att vidröra juridik, taktik, kommunikation, förberedelser, alltså allting. Det är bemötande, alltså det, allting ingår i ett fordonsstopp, allt det ingår, men texten och ingressen till seminariet står vi ska stoppa bilar, så, men allt det andra syns ju inte.
Om vi ska ta människorna som söker till polisutbildningen, jag kommer ihåg när jag intervjuade min store systers handbollskompisar, som många av dem blev också poliser. Och på den tiden så var det så här, det har gått en 2-årig barn- och fritid eller något, spela innebandy, nu generaliserar jag grovt och målar snudd upp på en nidbild, men det var en stor andel idrottsintresserade tjejer och killar, hockey, handboll, fotboll, innebandy, killarna hade också gjort något jävligt ballt inom lumpen, fallskärmshoppare, jägare, skid, någonting, och sen rätt in på polisutbildningen i ganska ung ålder. De som var mina yttre befäl, fan, de började på polisutbildningen 25 minuter efter de var födda ungefär, och sen jobba. Är det samma folk nu? Jag vet ju kanske vad svaret är, men vilka är det som går på polisutbildningen nu jämfört med då?
Du har dem.
Mm.
Absolut.
Ja.
Jag kan säga att när jag började skolan så kanske jag var delar av det som du beskrev.
Ja.
Jag var nog hyfsat ung, så jag var 21 när jag började på skolan. Nu har vi studenter som började, eller som är födda 04.
Mm.
Och vi har även då studenter som har kanske jobbat 10 år på någon annan statlig myndighet.
Vilka fruktansvärda bra diskussioner ni måste ha i klassrummen.
Och hur de då kompletterar varandra i sina klasser.
04 lär gubbarna TikTok.
Så är det väl lite. Så. Så det är ju en spännvidd. Ja. Alltså du har de här yngre, men sen så har du också de lite äldre som har, nej, det är ju polis jag alltid har velat bli. Vad är det som har stoppat mig?
Och jag är så trött på mitt jobb där jag märker att jag gör ingen som helst skillnad. För det är en jävligt vanlig grej. Jag måste få göra någon förbannad skillnad.
Ja.
Och efter att ha jobbat som layoutare i 16 år.
Jo, nej, men, och där är det, vi har studenter som börjar nu, som har haft alltså chefspositioner, som då ger sig in i det här. Och med vetskapen om att under x antal år nu så kommer jag vara längst ner på stegen.
När jag började, då var det lite så här, aspirant, rävjävel, sitt bak i bussen och håll käften bara för fan. Men nu åker vi. Jag har svårt att se att de nya, oavsett om du har jobbat som chef i 10 år, men också den nya tidens ungdomar, generationerna som kommer och köper om det, eller är det borta? Jag ser vitsen i att sitta still, hålla käften och bara supa in det som pågår en stund.
Jag tror att vi har alla sorter.
Ja.
Det är ju ändå en yrkesutbildning vi pratar om. Det är ett yrke vi ska lära oss. Att då inte ta lärdom och då de bästa bitarna ifrån då kollegor som har hållit på med det här en längre stund.
Mm.
Det är ju bara, det är dumt att inte göra det.
Det är korkat.
Utan om man tror, och det gör de inte. För de har samma skakiga ben och så ihopknipt rumpa som när du kom ut. För det är nervöst så. Men det är andra förutsättningar. Det är andra personer. Alltså, det har ju också förändrats sen gick skolan.
Men
jag tror att de är lite mer otåliga.
Ja.
Jag hörde någon sån här siffra att man 1,5 år på IGV.
Mm.
Sen så, nej men det här, nu kan jag det här.
Ja, så snittåldern för konstaplarna som åker ute känns ju alltså inte snittålder i hur gamla de är, utan hur länge de har jobbat. Den känns ju väldigt låg. Och tar man in människor, nu är jag bara en egen ekvation här. Tar man in människor som är vana att klättra i karriär, vara chef och sådär, de kanske inte tycker efter 1,5 år att det är kul längre att åka på snatteri, släpa fylla, stå och slänga käft på stan. Alltså, polismyndigheten måste göra den ekvationen att ta in människor som är ledarfigurer och gillar karriär och chefstjänster, då kommer de ju också göra det inom polisen.
Ja, ja. Nej, men det, jag hör på att säga, det är väl jag då som var lite så dum i huvudet och stannade i 10 år. Då,
men ska man ungefär inte ta in fler sådana som du då, tänker jag?
Det handlar ju om vad vi vill ha där ute.
Ja.
Det är ju ändå polismyndigheten som gör någon typ av beställning.
Ja, såklart.
Nu tycker jag ju mig börja höra att det är ju poliser ute som syns, som vi behöver.
Ja.
Och då säger jag, det ska vi hålla på
rimligt
med. Ja. Sen, alltså ur den här, den yttre polisen, så kan det ju växa intressen för annat. Det måste man ha förståelse för. Mm. Alltså, jag är inte i yttre tjänst nu. Jag är lärare just nu.
Mm.
Men vi kanske behöver folk och poliser då som vill vara ute under en längre tid att bli supersäkra. Men då behöver vi ju också äldre poliser som faktiskt stannar kvar i yttre tjänst. I någon form av mentorskap. Någon att luta sig lite emot när det blir kanske lite osäkert.
Ja, men för att
då måste man ha förutsättningar
exakt
för det.
Exakt, men att vara ett yttre befäl och ha skrapat ihop 1,5-2 års total polistjänst.
Mm.
Då kan jag tycka att det är nog fel. Det måste ju finnas någon med lite mera erfarenhet. Alltså, var är alla?
Ja.
Ja.
Jag ska säga så här. Det ska ju utredas också.
Ja, det ska ju utredas också. Jag har fått förmånen att jag ska inom kort träffa Pliktverket. De som faktiskt håller på med rekryteringen.
Mm.
Och de har beställt att jag ska göra en i föreläsningsform. Vi ska göra en gärningsmannaprofil på polisen. Vad är den perfekta polisen? Vilka ska vi ta in?
Mm.
Om du skulle hjälpa mig att göra den.
Mm.
Vad söker vi för... liksom,
vad vi söker.
Ja. Och inte det här alla sorter, vi ska representera samhället. Om du skulle få handplocka egenskaper hos en person som du tycker har de knippiga egenskaperna, då är det fan med polis som du ska göra.
Mm. Det är bra om en polis har lite munläder och inte blir stum i alla situationer.
Nej.
Sen så vill vi ju ha poliser som tar initiativ.
Mm.
Omdömesfulla initiativ.
Mm.
Det är dumt att ha omdöme 0 och initiativ 100. Då blir man inte långvarig.
Nej.
Vi behöver en juridiskt kunnig. Alltså någon som har på fötterna. Och det brukar hänga ihop med initiativdelen. Mm. Att när du är trygg i dina kunskaper, dina metoder, juridiken och så, då kommer initiativet. Så att då handlar det ju om att ha tagit till sig de teoretiska bitarna och även de praktiska övningarna för att då kunna bli den här initiativrika. Men vi behöver också, en polis måste också vara empatisk, kunna vara den tröstande. Vi måste också kunna vara den som faktiskt sätter ner foten och säger att nu...
Gränssättande.
Ja.
Mm.
Och sen så ska vi ju då hålla över tid. Så att då behövs det ju någon typ av fysisk och mental förmåga.
Ja.
Där, om du kan få ner det i ett provrör och sen...
ja. Och då sa ju du ingenting om ålder, du sa ingenting om kön, du sa ingenting om bakgrund.
Nej.
Det är skitsamma om du har det där knippet.
Ja.
Ja. Nej, jag håller med i allt. Jag ska verkligen ta det med mig. Några saker som jag kommer tänka på medan du har pratat här. Ett, det är väl rimligtvis mycket farligare att vara polis nu än 91. Är det ett farligare yrke? Du får killgissa.
Ja och nej.
Ja, berätta.
91, när jag kom ut, då hade vi inga skyddsvästar.
Nej. Nej. Jag hade bandlånpolo.
Ja, och en extremt tjock skinnjacka. Så att den tålde nog en del.
Ja.
Men så att skyddsvästarna fick vi ju köpa själva faktiskt. Mm. Men samhällsutvecklingen så kanske vi... Jag vet inte om jag skulle säga att vi har farligare nu.
Nej.
Det är annorlunda. Mm. Alla vet ju att det är mer så krasch och bang och skjut och sånt ute just nu. Och det är ju det som poliser kan mötas utav. Och det blir ju naturligtvis farligare än... de här stökisarna som man hade på 90-talet.
Så jag tänker utifrån min kontext som har jobbat som spanare. Då jobbar man ju företrädesvis ensam.
Mm.
Man sitter i sin bil och står i konstiga portar och sådär. Det skulle jag vilja hävda är farligare nu. Inte för att någon mer är ute efter just mig.
Mm.
Men de här, om vi ser till gängen, de är ju livrädda. Det värsta som kan hända är att de tror att jag är en knasvakt, är ditskickad. Så att jag skulle som spanare säg, för 10 år sedan kunna sitta mer tryggt på en parkering eller hänga i en port och så vidare och känna, jag kommer inte bli konfronterad, jag kommer inte bli misstagen för vanligt, jag kommer inte bli sprängd, skjuten av misstag, utan folk kommer, det värsta som kan hända är att de inser att jag är polis och jag tittar på dem och att de då får kalla fötter och skäggar iväg. Men det tror jag, ja, men bara utifrån spaningsyrket, att reflektera över att du kan bli misstagen för annan, och det är nu livsfarligt. Det var ju det även 91 såklart, när MC-gängen bråkade med varandra.
Ja, fast då var väl, ja. Jo, men det kan jag nog, det kan jag hålla med om. Det är ju, det kan ju vara så att det värsta är inte att polisen knackar på.
Nej.
Utan
det är att det är motståndarlaget som knackar
ja,
på.
Och, men om jag då tror att det är motståndarlaget som knackar på, så tar jag inga risker. Nej. Utan då tömmer jag det här magasinet genom ytterdörren.
Du sa 04. Alltså att det finns människor som är födda 04 som börjar polisutbildningen nu. Jag var 23 när jag började på polisutbildningen. Jag tyckte att jag hade my shit fucking together där. Sett lite retroperspektiv så kan jag ju tycka som 46-åring att fan, det var lite tid. Och då var jag ändå färdigutbildad lärare. Jag hade en högskoleutbildning klar. Hade inte bott hemma på många år. Skött mig själv. Klippt mig och skaffat jobb och så vidare. Jag tycker ändå att det var liksom snudd på i underkant. Vi har ju ett barn som gärna vill bli polis. Och vi säger, du får ju annat ett tag. Bli absolut polis. Men du kliver inte in på polisutbildningen när du knappt har snytit dig själv. Liksom. Är det sunt att ta in så unga för deras skull? Jag fattar att polismyndigheten behöver all kanonmat de behöver. Men är det sunt?
Jag vet inte om jag
är rätt person.
Om jag kan svara på det. För det jag har att förhålla mig till, det är ju det att den här personen har ju klarat prövningen. Ja. Hur han sen
eller hon
kommer att bli som polis.
Det kan ju bli en fantastisk polis.
Absolut.
Såklart. Men kommer den bli en bättre polis för att den började när den var under 20 än om den hade också jobbat, rest, flyttat hemifrån, kört bil några år till? Det är liksom det som jag undrar lite grann.
Om jag går till mig själv, så när jag började skolan som 21-åring, innan dess så hade jag ju faktiskt gjort ganska mycket. Alltså börjat hyfsat tidigt att jobba, alltså sommarjobba, alltså kontinuerligt. Så att man, och hållit på med idrott och gått i skola och sådär. Vilket ger... Det ger ju livserfarenhet. Man interagerar med andra människor. Jobbade i livsmedelsbutik och förskola och dagis och sånt där. Det var poppis då för killar. Så.
Ja, då och visar du att du var också lite mjuk.
Ja, och så fick man fördelar utav det.
Men
det är ett annat
mjuk
avsnitt. Men faktiskt när jag började på skolan, när jag hade gått en termin, så... sa jag till min klassföreståndare att nej, jag tror inte att det här är någonting för mig. Alltså jag var typ yngst i klassen. Jag tyckte alla var äldre, så att jag sa nej, men alltså det här, det kommer inte att gå. Och då en klok så människa, han sa nej, men vet du, gör ett år, så har du ändå gjort ett år så. Ett helt läsår så. Och sen så utvärderar du. Och sen så får vi se hur du tänker då. Och på den vägen är det.
Du slutade inte.
Nej. Så att jag, oavsett hur ung man är så, och hur mycket erfarenhet man har. Sen så är det ju hur mycket kan vi leverera på skolan. Såklart. För att då... För alla som börjar på utbildningen har ju en bild av hur en polis är. Och den kanske inte stämmer överens riktigt med den bilden. Och då blir det, men många ska jag inte säga, men några av dem bara, nej, det här är inte för mig.
Det var inte vad jag trodde. Nej. Och det är väl naturligt.
Ja.
Jag har en brinnande fråga innan vi ska gå in, för jag har fått in en massa lyssnarfrågor.
Ja.
Men för ett tag sedan så kom det ju ut lite så här att de som går på polisutbildningen nu är lågbegåvade. Jag repeterar, lågbegåvade. Och då blev det ju direkt en diskussion. Okej, nu ska polisen och politikerna se till att det bara sprutar ut poliser så man ska kunna säga att vi nådde upp i det här. Nu tar de in vad fan som helst. Ett, är de lågbegåvade som går på skolan? Och två, tar polismyndigheten utbildningarna in vad fan som helst nu?
Jag höll på att säga att det där, det är bara dumheter.
Ja.
Ja.
Utveckla gärna.
Naturligtvis så går inga lågbegåvade studenter på våra polisutbildningar.
Nej. De blir bortgallrade.
Då vet man ju inte vad som för sig går innan man kommer in på skolan. Nej. Det är nästan så att jag blir lite irriterad.
Mm. Ja.
Men alltså alla som kommer till polisutbildningen har ju för det första en gymnasieexamen.
Mm.
Det tror jag inte man klarar av om man är lågbegåvad.
Nej.
Inte i dagens läge.
Nej.
Sen så genomgår de ju faktiskt en prövning på Plikt- och prövningsverket. Mm. Där man, och det var ju där jag tror att diskussionen började, för att man sänkte poängdelen i det här, jag tror att man använde det här unik,
ja.
Att man då sänkte det lite grann. Men alltså det är ju färre nu.
Ja.
Som kommer in än förut. Så att
ja,
jag vet inte. Nej, men så det där, det, jag tycker att det är det är bara dumheter.
Jag kan säga att det är väl en av få utbildningar som man börjar, som man testas både medicinskt,
ja,
psykologiskt. Du får visa papper på att du ser, hör, simmar, fattar, läser. Det är en av de få utbildningarna där du får fan 360 graders check-up,
ja,
för att få börja plugga.
Jag vet inte vad det är för krav för att bli läkare till exempel.
Läshuvud.
Ja, och vilket innebär då att du kan ju att du är bra på att läsa och har bra betyg, ja, men faktiskt vi tittar ju också på personlighet.
Ja.
Är du helt galen så blir du inte polis.
Jag kan säga så här, som lärare på juristprogrammet, där är jag ju lärare i termin 8. Jag har också utbildat ganska många gånger på läkarlinjen i Uppsala. Där sitter ju ett gäng människor som när de räcker upp sin hand och ställer frågor till mig, de har ju kommit in på betyg och poäng. När de sträcker upp sin hand och ställer en fråga så känner ju varenda cell i min kropp, men vad i helvete är det som pågår? Ibland. Och det är kanske personlighet som då skider igenom, trots att du har jättemånga poäng. Okej, vi stänger den lådan. Nu kommer vi gå in på lyssna frågorna. Vad är svaret på fråga 12 på juridiktentan? Det är en fantastisk fråga.
Ja. Det ska jag berätta.
Ja.
Nej, det ska jag naturligtvis inte berätta. Om jag skulle berätta det, då förövar ju jag den här personen överraskningen och upplevelsen och kanske glädjen över att ja, jag hade rätt. Så att det tänker inte jag göra.
Nej.
Och också är juridik inte mitt ämne.
Nej, okej. Okay. Men den här då? Om du skulle ge 5 jävligt snajdiga tips till en ny T1, alltså någon som precis har börjat termin 1.
Ja.
Vad är dina liksom bästa tips till en sån person som går runt nu och skakar uniformen?
Termin 1 kan till synes kännas alltså asjobbig. Det är mycket, alltså termin 1 skulle jag så här schematiskt förklara som det är där vi lägger den teoretiska grunden. Det är mycket läsa, inte så mycket praktiskt. De börjar med sin självskyddsträning och sånt där, men vi börjar ju inte med så här taktikövningar.
Nej.
Och sånt, men där är, det är någonting som man måste göra igenom. Det där. Och man måste faktiskt ta till sig det som är i termin ett. För det har man nytta av sen i termin 2, 3 och 4. Och sen alla de här testen som man får göra, prova på grejerna. Prova på till fysexamen, prova på lite sånt där.
Mm.
Ta det på allvar och börja inte träna för den fysiska examinationen 2 veckor innan.
Det är en klassiker. Det är en klassiker, men det går inte.
Ja, eftersom jag har en hel termin på mig det här. Utan har jag då gjort prova på passet och märkt då att nej, men här har jag faktiskt förbättringspotential. Mm. Gör det då. Ja. Börja då för att sen bara acea examinationen.
Ja, jag har ju en vän som går termin 1. Och det har varit kul att stå bredvid och sett hennes personliga lilla kris av att ha varit en person, tvåbarnsmorsa, jobbat många år, jobbat med svåra grejer, utvecklat liksom stora samhällsaktörers organisationer, varit chef och sådär. Och sen sitta i skolbänken och mangla sig igenom grund i straffrätt, hur man fan börjar med den här tegelstenen till blå bok och sådär. Det är ju en personlig kris. Vem är jag egentligen och hur har jag kunnat få ihop någonting i mitt liv med tanke på att jag nu står och vevar i liksom tomma intet?
Mm.
Och jag säger bara, bit i för fan. För när jag skickades ut på min första SAU, det kanske inte heter SAU längre.
Fältvecka.
Mm. Då satt jag i en polisbil i baksätet. En buss faktiskt. Och då hade någon hade skjutit någon på ett ställe i Örnsberg. Och sen skulle denna person upp och jagas och sådär. Och då kände jag satt där bak och tänkte, jag fattar inte ens tillräckligt mycket för att kunna formulera en fråga. Utan man satt ju med två stora tefat till ögon. Bara, vad fan är det som händer? Jag fattar ingenting. Och sen så klipp till några år senare. Man bara, det här wingar jag. Det här är inga konstigheter.
Nej.
Det är nog bra att din lärare sa, sluta inte nu.
Nej.
Byt i lite grann.
Ja. Och där är ju också, motivationen kanske kan tryta lite under första terminen.
Ja.
Och då för att, nej, det här inte.
Det var inte vad jag trodde.
Nej. Alltså när får vi börja göra polisgrejer? Men då kanske man måste fundera lite på varför gör jag det här? Och titta på målet. Alltså det är ju dit jag vill. Det är ju här, ut här. Det är ju polis jag vill. Ja, men då är det här.
Då är det här.
Det här är ett hinder. Någonting som vi... Jag måste hantera det här för att ta mig vidare.
Och ska vi vara rent krass, vad är polisgrejer? Det är ju till stor del att skriva juridiska rapporter som ska hålla syn i en domstol. Det är ju inte bara att vara ute och svänga batong på stadens torg. Väldigt lite faktiskt.
Ja, men det är det. Men det är ju de... Alltså det man säger när man är och söker till polisen och kanske då hamnar i någon typ av intervju, att man, ja men jag gillar att träffa människor, hjälpa folk, vara en stabil person i stormen och jag har stort förtroende bland mina kamrater och sånt där. Så kanske det är också.
Mm.
Men att bli polis, då kanske man är lite ute efter det här blåljuset, tutandet.
Men det kan man väl också få vara?
Ja. Jo.
Alltså om någon skulle säga så här, vad saknar du som mest från dina år inom polisen?
Ja.
Då skulle jag säga några av personerna. Jag skulle säga en riktigt jävla bra spantåg. När allt bara... När det bara glider och det händer saker och man lyckas få en filmsnutt på 3 sekunder som kan lösa världens grej.
Mm.
Va fan, jag saknar också jag i sen en riktigt bra jävla efterföljande med bil.
Ja, men absolut.
Att få åka åt fel håll på en cykelbana samt som kollegan springer som en tok. Det är kul så in i helvete kul.
Mm.
Det måste man väl få säga.
Jo, men, och då är jag ju en juridiktönt. Det måste man få säga, ja.
Jag älskar juridik.
Ja, ja. Alltså bokstäver och siffror i all ära. men det är ju köra kontrollerat jättefort.
Ja.
Och kanske en liten löpning och vräka i kull.
Blandade småhopp med textilstopp på slutet.
Ja, och sen då föra den här till snickerboa.
Vet du vad? När vi åker hem, jag har ju berättat olika anekdoter för min son ibland. När vi åker i en tunnel, har vi någon annan i bilen? Så berättar han än idag, här på den här platsen har min mamma kört in där. Alltså man är liksom på helt fel sida.
Mm.
Och kört om massa bilar. Och sen har hon tryckt sig in bakom Spanberg så att hon kom liksom i kapp genom att göra det här. Och jag sitter bara... Ja, min son.
Ja.
Jag skulle vilja göra det varje dag, men får inte.
Nej.
Nu har jag en lyssnarfråga kvar och sen ska du få en slutfråga som alla får. Det här är en viktig fråga. Jag läser rakt av.
Mm.
Är jag helt dum i huvudet om jag som kvinna tänker söka till polisutbildningen när jag har barn? Det är så många som tycker att det är ansvarslöst som mamma att utsätta sina barn för risken att mamma kan dö i tjänst. Skulle ni påstå att jag är en sämre mamma om jag är polis och treskiftsarbetande men som gjorde det för att följa min dröm? Är det bättre att låta drömmen just förbli en dröm? Vad skulle du svara till henne? Är det här en person du vill ha in på skolan?
Ja, det tycker jag.
Mm, därför?
Men det känns genomtänkt.
Ja.
Och en dröm är ju oftast någonting som har gått och grott under längre tid. Mm. Jag tror att hon egentligen sitter på svaret själv. Det är det ju naturligtvis. Hon har ju, tror jag, gått och tänkt för och emot.
Mm.
Och sen så har
en omdömesfull person låter
så. Ja. Och sen så har hon frågat några vänner som kanske inte är inne på det här spåret och som läser tidningar, tittar på nyheter. Mm. Och sen så, nej, men det är jättefarligt där ute.
Har ni några morsor på skolan?
Ja, flera stycken.
Tycker du att de är sämre mammor? Varför får inte pappan såna här...
Frågor eller funderingar? Ja, jag vet inte. Vi kanske inte...
Det är konstigt. När jag läser det här så hör jag så här, du är en omdömesfull person, du har gjort din läxa för och emot. Är det en dröm där du, trots att det faktiskt är ett speciellt yrke med treskift och det kan vara farligt och så vidare, så kommer du vara omdömesfull även i de situationerna? Jag hör drivkraft, jag hör någon som vill och någon som inte är dumdristig.
Nej, men man får ju komma ihåg att hon då, som har skrivit det här, hon ska ju ändå utbildas.
Exakt.
Förhoppningsvis så kan vi ju ge henne verktyg för att kunna uppträda säkert och inte kanske dels försätta sig i situationer med dödlig utgång. Eller i alla fall, hamnar vi i en sån situation så kan vi i alla fall ge verktyg till att förbättra möjligheterna att kliva därifrån med kanske bara lite skrubbsår.
Man får ju en ganska gedigen verktygslåda.
Det skulle jag säga.
Ja. Okej, två kortfrågor. Ja. Om du fick önska vad du ville inom ditt liksom skrå, inte så här en ny klocka. Är det någon ny lag, någon ny typ av utbildning? Vad säger du till jultomten?
Till jultomten säger jag att den nuvarande lagstiftningen som vi har, till exempel när vi står på bilar, så har vi ju då begränsade som möjligheter. Utökade möjligheter vid kontroll av fordon, förare och passagerare skulle jag vilja ha.
Om jag säger PL20A?
Då säger jag att den är begränsad.
Ja, inte tillräcklig.
Är inte tillräcklig. För den skulle jag säga syftar lite på polislagens 19 paragraf. Och det som är kärnan i PL19 är ju faktiskt det här förverkandet inom 36.3.
Söka efter saker som kan förverkas och tas bort.
Ja, och det skulle jag säga är förlegat.
Ja.
För vi letar inte efter
knogjärn
och hemgjorda så Mad Max-verktyg, utan det är annat. Så.
Ja.
Därför så måste vi hänga med lite grann och förnya.
Ja, och enligt legalitetsprincipen så måste ju polisen ha lagastöd för det, de åtgärder de gör, och de saknas lite enligt dig. Det är lite för smalt.
Ja.
Ja. Och ett medskick till våra lyssnare. Vad skulle du vilja skicka med dem? Det är ett allsköns folk.
Ja. Och eftersom jag då är lärare just nu på polisutbildningen så har ni någon, eller är du själv som den här kvinnan med drömmen. Men ta steget då. Vad är det värsta som kan hända? Det är ingenting för mig. Ja, men då kan man ju faktiskt ta ett steg
då
tillbaka.
Vet du det. Då vet du ju börja drömma om något nytt.
Ja,
smart.
Så har vi ju, då har vi bockat av det så att säga. Men annars så är vi ju, det är för få som kommer in på våra utbildningar. Och vi, då behöver vi ju flera.
Ja, ett större underlag av sökande.
För det är hyfsat många som söker, skulle jag säga.
Ja.
Men det är inte lika många som tar sig hela vägen.
Nej, det diskuterade jag med kommunikationsavdelningen och de som är på med återrekrytering och rekrytering och så vidare. De sa att det är många som söker, men det är inte tillräckligt många rätt som söker.
Nej.
Vet du vad, det finns bara två saker som skulle kunna få mig att gå tillbaka till polismyndigheten. Det har runnit lite för mycket vatten under broarna och jag gör för mycket samhällsnytta i det jag gör nu.
Mm.
Men det är två saker. Ett, en riktigt bra tjänst sett till spaningsverksamheten i Sverige. Tåget har gått för att sätta min spaningsfordon, men att jobba med spaningsverksamheten. Det andra är utbildning, alltså utbilda liksom.
Mm.
Det är ju, du måste ju ha ett av världens roligaste jobb inom polisen.
Jo, men det är det ju.
Ja.
Och det är även ett av de svåraste jag har haft.
Ja.
Eftersom jag ändå har hållit på så pass länge innan jag blev lärare, så har ju jag tagit åt mig lite så här tokiga saker som man gör. Vilket har gjort att jag har ju fått börja om.
Ja.
Jag har ju fått gå tillbaka till grunden.
Ja.
Och sen så har jag ju då i grunden lagt in min erfarenhet av att vara polis i några år. Så att det har ju varit...
Det är det man vill höra som student. Berätta vad som funkar och vad som inte funkar.
Ja, och det gör vi ju inte.
Vad tror du själv? Nej, det har ni slutat. Så var det när jag gick på skolan. Varje fråga man frågade fick man svaret. Vad tror du själv?
Mm.
Skjut mig i järnbarken. Jag vet inte. Ja.
Nej, men så är det. Det är jätteroligt, det är utmanande och det är hyfsat svårt ibland, skulle jag säga.
Tack snälla Johan för att du kom till podden och spred din visdom. Och vi är tillbaka efter pausen. Tack.
Tack.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och Lena, du har hunnit från studion och intervjun. Bra jobbat!
Ja. Tackar, tackar. Ja, men jag gjorde den här för några dagar sedan och sen dess har jag lyssnat på den ett varv. Jag tycker att han är en otroligt bra representant. Inte bara för att jag själv har haft att göra med honom i evigheter, men han är... Om man nu ska trycka in massa saker på 5 terminer i polisers huvuden, blivande polisens huvuden, och få dem så förberedda som man kan bli. Resten kommer liksom med timmar och dygn och nätter jobbmässigt. Så tycker jag att han är rätt person. Jag skulle vilja säga en sak om det här med artikeln eller ranten om att det är liksom de som går på skolan är lågbegåvad och sådär. Och att det går människor på skolan som man undrar egentligen hur fan kom de in?
Liksom på alla utbildningar skulle jag vilja hävda. Exakt. Det är väl alltid lite fel rekrytering får man väl ändå säga. Ja.
Och då skulle jag väl säga till de gamla poliserna, de som kanske sitter och muttrar, det var bättre förr och på min tid.
Ja.
Jag som ändå varit inom rättsväsendet sedan millenniumskiftet har ju haft ett par kollegor längs med åren. Mm. Ett par chefer längs med året. Du lika så.
Mm.
Det är inte alla som har varit bra.
Nej.
Jag har haft kollegor som har varit klapp odugliga, som har varit, haft en helt felaktig personlighet. Jag har haft kollegor som har fått sparken för att de har begått brott.
Mm, samma här.
Internt, jag har haft chefer som har varit helt odugliga som chefer. Och även de har på något sätt dragit sig in på polisutbildningen på 70-talet, 80-talet, 90-talet, 00-talet, 10-talet och så vidare. Så att jag tror inte att det finns ett system där man är immun för att rövhattar tar sig in.
Såklart så inte.
Att just de som går på skolan precis just nu skulle vara exceptionellt mycket sämre än någon annan. Nej, vet du vad? Jag skulle säga att en människa som jag har jobbat med, jag tar bara ett exempel. Där man tänker, hur fan gick det här till? Den personen har klarat av alla krav. Fysiska, psykiska, intellektuella. Alltså polisutbildningen är en av de utbildningar där man fan får en 360 graders. Det är snudd på att det är bend over. Och att de är uppe i prostatan och letar också. För att försöka. Faktiskt. För att försöka. Du vet, kan man böja knäna i en viss vinkel? Och det är, man är väldigt, så att säga, man får den här färdigstämpeln i röven som på Kalanka. Och liksom de formella krav med betyg och så. Även de lyckas ta sig in och har läshuvud nog att det är ganska svåra prov, juridiska och så vidare. Men det är inte immun för att du är en bra och vettig människa som ska hålla på med polisyrket. Och då brukar det brukar bli lite självsanering längs med vägen.
Ja, verkligen.
Så att det är inte, jag skulle säga, det finns exempel från alla årtionden med människor som inte borde ha blivit poliser.
Ja, definitivt.
Och de går på skolan även idag.
Ja, det gör de.
Ja.
Bra sagt.
Nåväl, tack kära Johan för att du ställde upp och gav oss en större inblick om vad som händer där på Södertörns högskola och polisutbildningen. Mm. Och nu stänger vi lådan för idag.
Mm.
För att du ska komma med en jätteviktig lista.
Ja. Yeah.
Och innan dess ska vi komma med någon form av samhällsinformation. Idag, när ni lyssnar på det här, så är vi på Nyhetsmorgon.
Just det.
Så var du inte uppe med tuppen, jag brukar väl vara runt 9-10 snåret någonstans, om det nu är en tupp, så går den säkert att hitta i efterhand.
Säkert.
Och i övrigt så leder vi er till Instagram. Där händer det som händer.
Mm.
I helgen har vi vårt sista krimquiz live-gig på Steam.
Ja.
Och det är slutsålt. Men vi får extremt mycket frågor. Varför kommer ni inte till Jönköping? Varför kommer ni inte till Säffle? Varför kommer ni inte till Kiruna? Därför att vi har haft ett samarbete med S-Groups hotellkedja. Och vi har varit i de städerna där de hotellen finns. Och blir vi inbjudna någon annanstans så ska vi verkligen ta och avgöra om vi har lust att åka.
Det kommer vi definitivt att göra.
Ja. Det var det.
Det var
nu,
det.
Anna.
Nu kommer den. Annas jätteviktiga lista.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, Lena, jag sitter ju nu, jag befinner mig ju i en period med mer eller mindre konstant ångest ju. Och...
Men den har ju varit konstant sedan du föddes. Vad är skillnaden?
Ja, men nu skulle jag vilja säga att den är exceptionell.
Aha.
Den är fortfarande också obehandlad. Det kan,
okay.
Det kan kanske späda på lite grann. Ibland känner jag stark lust för medicament, så att säga. Men,
ska man inte vara rädd för?
Så håller jag det i schack. Det här beror ju på att jag befinner mig i en fas av mitt avhandlingsarbete. Som gör min tillvaro ganska mycket mer komprometterad än i vanliga fall, så att säga. Och nu så var det två händelser här sistkomna vecka som fick mig att bestämma mig för detta ämne. Som vi har varit inne och touchat lite tidigare.
Mm-hmm.
Jag sitter och skriver etikansökningar. Och det ska gudarna veta, låter sig inte göras med annat än att det skapar frustration, ångest, tårar och sömnlöshet. Därför att det är så många aspekter av detta som måste tas i beaktande. Och det är ju en bra sak, såklart.
Ja.
Och när jag skulle då skriva en svensk projektplan så stötte jag på en artikel som var allt annat än etiskt godkänd. Som gjordes någon gång på 40-talet och där man ville studera effekterna av strypande våld mot halsen.
Genom ska vi in i stryp?
Nej, bara tillfälligtvis. Där man då lät frivilliga inom citationstecken, det vill säga fångar, schizofrena liksom andra, få en, om du tänker som en muff, eller vad säger man, kuff kanske heter, som en krage runt halsen, som du då pressar in ett antal kilo luft i. Så att det sakta stryper dig. Och så studerade man då effekterna av denna syrebrist som uppkom. Och syftet med att göra detta på 40-talet, det var att kunna ta fram uniformer till piloter som utsätts för kanske 8-10 G. Så här, förstå när får man en loss of consciousness, så att säga.
Mm.
Nåväl, detta ledde mig fram till temat. Jag tänkte, det måste ju finnas ett helt radda otvivelaktiga studier där ute som har gjorts på väldigt tveksamma etiska grunder.
Mm.
Och vi har touchat temat lite tidigare. Vi har varit inne, tror jag, på Milgram och Stanford Prison-experimentet där man lät fångar tortera andra fångar och sådär. Där man liksom ställde upp hypotesen, du vet, fångvaktar kontra fång, och lyder man order och varför gör man det och sådär. Men nu kommer några nya exempel på detta. Och jag börjar på plats nummer 5. Och jag tycker det blir kul att höra dina reaktioner och tankar kring detta. Facebook-experimentet, har du hört talas om det?
Nej.
2012 utspelade sig detta. Då var det alltså 700 000 användare som utsattes för en form av psykologiskt test. Helt ovetandes, helt utan att man har inhämtat någon form av samtycke eller annat. Och detta resulterade i en vetenskaplig artikel likväl. Trots att man inte hade inhämtat samtycke eller övervägt de etiska aspekterna av detta. Och vad gick detta ut på då? Jo, de här ovetande användarna utsattes för en abnorm mängd antingen positiva eller negativa poster i sitt flöde. Och sen så följde man de här 700 000 människorna för att se hur förändrade det här deras beteende i sociala medier. Var det så att om du exponerades för mer negativ input så blir du själv mer benägen att också dela negativ input och liksom andra lite mer så här dystopiska kanske artiklar och nyhetsrapporteringar. Ja. Så det här var plats nummer 5, och det här var ju ganska nyligen, långt, långt efter vi fick etiska principer inom forskning. Men den slank igenom, kan man säga, eftersom den också blev publicerad, den här studien. Lite tveksamt att hålla på så här, eller hur?
Ja, verkligen. Jag sitter och tänker på, undrar om inte man har några människor i sin kontext som blev utsatta för det negativa testet och fastnade i vinkelvolten. För man har ju ett antal människor i sin kontext som inte gör annat än att sprida
liksom
bajs.
Ja. Men du har ju andra sidan de som också sprider väldigt mycket kattklipp och sånt.
Ja, men det är någon form av terrorbalans. Men de här människorna som kan bli fascinerade över så här, åh, nu är det för jävligt, någon har stulit hammocken från min granne. Och så klickar man på det så bara, men Gun-Britt, det är ju från 2013.
Ja, just det. Alltså, tipsa inte polisen om du har sett något.
Okej.
Okej, plats nummer 4. Då kan man fråga sig om det är okej att så att säga utsätta människor, i det här fallet barn, för någon form i vart fall av experimentell verksamhet i syfte att så att säga make a statement. Jag vet inte, du får bedöma.
Gör man varje dag som förälder?
Ja, förvisso. Men det kanske finns en bortre gräns för vad etiken tål, så att säga. Och nu ska vi prata om Jane Elliots högst ovetenskapliga diskrimineringsforskning eller studie.
Mm-hmm.
Hon var nämligen lärarinna och utförde då sina egenhändigt skapade experiment 1968 med hjälp av sina skolelever. Jag tror de gick i tredje klass. Det var så här, samma år så dog Martin Luther King och det här gjorde henne otroligt upprörd och hon ville ju då nu testa eller lära barnen någon slags läxa här. Eller ja, make a statement kring rasism, diskriminering och så vidare. Så det hon gjorde var att dela in sin klass i två grupper utifrån barnens ögonfärg. Blåögda och brunögda. Ja. Sen lät hon då de blåögda sitta långt fram. De fick jättemycket uppmärksamhet. De brunögda fick sitta längst bak tillsammans i klassrummet. Fick inte så mycket uppmärksamhet. När de gick på lunchen, ja, de blåögda fick två portioner om de ville. Inga problem. När de gick på rast så fick de blåögda mycket längre rast än de brunögda. De fick minsann kallas in tidigare i klassrummet.
Alltså, barn som är så fruktansvärt kåta på rättvisa.
Ja.
Alltså, vi minns ju alla att vi mätte ju glass med linjal. Det här måste ju svida.
Men vad tror du hände? Vad tror du barnen gjorde?
När var det här?
1968.
Aha. Vad tror du barnen gjorde? Jag hoppas att du svarar att de började blanda upp sig själva. Att de löste det själva.
Beteenden och beteendemönster är ju inlärda och barn kopierar och allt det här. Jag vet inte om det är de mekanismerna som har spelat in, men till slut så började till och med de blåögda barnen bete sig kränkande mot de brunögda av den här särbehandlingen. Och läxan hon ville demonstrera då, det var ju att det är vi själva som skapar liksom diskriminering, problem, så som rasism och allt det här. Och att vi måste känna igen och ta vara på våra olikheter snarare än att gruppera våra olikheter och bete oss sämre mot grupper som uppvisar en viss egenskap och så vidare. Det här blev ju inte publicerat. Däremot så har det gett upphov till, jag tror det är 2 spelfilmer. Och hon har varit med i varenda talkshow there is, such as Oprah Winfrey och alla möjliga. Så det här har ju varit otroligt omtalat. Men etiskt väldigt tveksamt.
Ja. Jag skulle vilja se den här undersökningen nu och låta den i dessa tider i liksom woke eran. Det hade satts ett par papper i maskin, tror jag.
Det
från vårdnadshavarnas håll.
Ja. Plats nummer 3, nu ska vi prata om The Tea Room Sex Study. Och sociologen Lord Humphrey. Som undrade om det stämde verkligen att de män som går till, eller som män som träffas på offentliga toaletter och utövar sex, om det verkligen är om det verkligen bara är homosexuella som gör det, eftersom det var det som antyddes i media, att det här var så att säga en gayföreteelse som ägde rum i de här sammanhangen. Så han bestämde sig för att hålla vakt på en på någon form av
han gömde sig bakom pissoaren.
ja men precis, för att studera då vad det är för människor som söker sig till de här platserna för att då ha sex med varandra. Och han observerade hundratals handlingar av fellatio och annat. Och intervjuade väldigt många av dessa människor också. Och han fann då att och det här skedde ju såklart utan att man hade tillfrågats om deltagande i någon studie. Ja, han står ju alltså bevittnar detta ske. I London, mer eller mindre.
Han har ju egentligen bara, vad säger man, vitetiketterat sin egen fluktarläggning genom att hävda forskning. Han är ju egentligen bara en tittare som vill ha på papper att han håller på med forskning.
Det är ju, vad smutsigt alltså.
Ja.
Han kom fram till i alla fall att 54% av hans studiepersoner var ett gifta. Och 38% var mycket tydligt, varken bisexuella eller homosexuella. Så därmed så kan man säga att hans forskning i vart fall bidrog till att krossa ett antal stereotyper som vid den här tidpunkten inne hades, säger man inte. Men ja, du förstår, av både allmänheten och brottsbekämpande myndigheter.
Mm-hmm. Ja.
Och på plats nummer 2, det här är ju lite samma tema i meningen att så här, är det värt att så att säga tänja på etiken för att göra stora landvinningar? Om liksom vinsterna av detta ändå kommer kunna rädda väldigt många liv eller minska lidandet och så vidare. Det är ju liksom kanske livets dilemma när det gäller de här frågorna, ja, skulle jag säga.
Lite medlen helgar målen.
Ja. Ja, men exakt. Mm. Har du hört talas om hur smittkoppsvaccinet till exempel kom till?
Nej.
Alltså i slutet på 1700-talet så hade ju smittkoppsutbrotten en enorm dödlighet. Och framförallt hos barn. Kanske upp till 30-40% i vissa städer och sådär. Så folk dog på löpande band av detta. Och nu ska vi bekanta oss med den brittiska landsortsläkaren Edward Jenner, som var verksam mellan 1749 och 1823, som hade observerat intressanta saker här. Han hade noterat att det fanns, alltså det uppkom bölder till följd av att man hade exponerats för koppor. Och de här bölderna påminner om de som man då vid den här tiden började förstå var smittkoppor. Men man förstod inte riktigt hur kom det sig att så många mjölkerskor smittades av detta, dels det, men också vad var det som gjorde att de som hade smittats av kokoppor inte lyckades bli smittade av smittkoppor? För det var en iakttagelse han gjorde. Då fick han en idé då, och det här skulle ju aldrig kunna ske såklart idag, där han lät en liten frisk pojke bli injicerad med smittämne från en kokoppssmittad mjölkerska.
Ja.
Ja, och pojken utvecklade ju feber och sjukdom och fick kokoppor. Och en tid senare så smittades han med smittkoppsböld. Så han utsattes 2 gånger för påtvingade ingrepp, skulle man kunna sammanfatta.
Fan, vad fult.
Ja, det är ju fult. Men han var helt opåverkad av detta andra tilltag. Han blev inte sjukare. Han utvecklade inte nya bölder. Och det här var ju då föregångaren till det som sen blev ett smittkoppsvaccin. Som för övrigt då, vacca betyder ju ko på latin. Vaccin alltså. Det kommer av Jenners upptäckt. Mm-hmm. Så han fick liksom ändå cred för det.
Trots att han var ett svin.
Trots att han var ju ett otroligt svin. Och det som förvånar mig, jag menar, vi behöver ju inte gå så långt bak i tiden, utan det räcker ju att vi går kanske 50 år tillbaka i tiden eller 20 år tillbaka och ser studier som inte etiskt håller måtten. Och man funderar på hur kan man vilja utsätta sitt namn på en publikation som är så liksom långt ifrån vad vi anser är god forskningssed, så att säga.
Fast det var ju lite skillnad på 1700. Jag antar att man hade en annan syn på god forskning.
Ja, men det hade man ju. Alltså den forskningssed vi lutar oss mot idag, den kom ju fram under efterkrigstiden efter vad som skedde i nazistläger och annat. Så att det har vi ju. Så är det.
Man hade ju svårligen kunnat instifta ett rasbiologiskt institut nu.
Exakt.
Det hade inte beviljats.
Det hade inte beviljats. Plats nummer 1, då ska vi prata syfilis. Syffe.
Ja, yeah, äntligen.
Syffe. Och det här, nu ska vi tillbaka till 1930-talet. Det här var ju då före liksom de här koncepten om forskningsetik egentligen föddes. Men nu ska vi alltså få lära känna 600 fattiga analfabeter, män, som användes i ett experiment för att förstå hur syfilis fungerade. Av de här 600 så var det 399 som tidigare hade fått syfilis, och de visste inte att det var fråga om en farlig och faktiskt livshotande sjukdom. Istället så fick de veta att de skulle få gratis vård, begravningsförsäkring och måltider i utbyte mot att delta i den här studien.
Det är så utstuderat att det alltid är de liksom lättsnärjda. Det är barnen, det är de utsatta, fattiga, maktlösa. Ja. Det är de man snärjer för att forska för de andra.
Och bortsett från att ge flera hundra människor syfilis, så var det ju också så att de här spred ju syfilis vidare till sina fruar och barn som föddes med syfilis och faktiskt många gånger dog av det. Bill Clinton, han bad i alla fall formellt om ursäkt 1997 till de som drabbades av det som kom att kallas det mest ökända biomedicinska experimentet i USA:s historia. Det finns ju många såna här, Vipaholm, vi behöver inte ens åka från Sverige.
Nej,
glöm aldrig Vipaholmsförsöken. Men återigen, hade inte de gjorts, jag försvarar inte på något sätt, men det är ett faktum att det var där vi förstod hur kariessjukdomen utvecklas och vad som faktiskt kan motverka den. Hur sjukt den låter.
Ja, alltså att det kan komma bra saker ur som springer ur någonting som har tillkommit på fel väg. Det är inte så svårt att förstå.
Nej.
Resultatet borde inte finnas, men nu när det ändå finns, låt oss utnyttja det.
Ja, men exakt. Ja.
Och se till att vi inte gör samma misstag igen.
Det ska vi inte göra. Mm. Definitivt inte. Ja, det blev lite en allmän, kanske bildande lista idag.
Ja.
Men likväl jätteviktig, tycker jag.
Jätteviktig.
Mm.
Bra, nästa vecka kommer vi prata juridik.
Ja.
Nästa vecka blir nog, tror vi, som det känns just nu, som min man brukar säga. Som det känns just nu, jag är förvånad att han inte svarade det när vi skulle gifta oss. Som det känns just nu så blir det lite hemliga tvångsmedel och annat vecka. Men det kan smyga in någonting annat emellan, vi får se.
Det får vi se.
Mm.
Tills dess, ta hand om er.
Det gör ni verkligen rätt i. Bye bye!
Bye!
Podplay, en del av